och välkomna tillbaka. Hur har ni haft det? Vi har haft det bra.
Ja, gud, jag är helt inne i quizkampen nu, förlåt.
Jaha, du kör quiz.
Jag nej, men det är quizkampen. Lugnt.
Jag hälsar våra lyssnare välkomna till detta nya avsnitt av Escobar och Kamenisch. Och idag så har vi fyra
Manuela
stycken.
Tillbaka.
Manuela Escobar sitter här mitt emot mig.
Hej.
Sandra Kamenisch heter jag. Vi har Klipp Oskar här.
Som vanligt.
Och vi har även en gäst. Kan du presentera dig?
Jag heter Ida Östensson.
Ida Östensson!
Yay! Yay! Väldigt samlad, väldigt samlad. Väldigt lugn. Jag hörde den här liksom lugna rösten. Jag tänkte att jag lyssnade på Ekots nyhetssändning.
Jag heter Ida Östensson.
Jag heter Ida
Östensson. Är det så här du ska prata hela tiden?
Jag är en lugn norrlänning.
Oj, det där lät som att jag ringde och ville ha sex med dig i telefonen, Ida. Den här lilla sekvensen kommer jag att lyssna på resten av tiden.
Jag kämpar ju med att prata lugnt. Så jag ska försöka göra det. Men ändå vara mig själv hela tiden.
Precis.
Nej, Ida, det är jättekul att du är här. Och vi tänkte att du skulle komma hit för att jag tycker att du har gjort så mycket mer. Men jag tycker att du har gjort så viktiga saker för typ barn. Unga flickor. Eller flickor i allmänhet, liksom tjejer. Och jag tänker på att du liksom har gjort så att väldigt många unga tjejer har vågat ge sig in i något som har varit liksom väldigt kanske mansdominerat, något som väldigt många snubbar har sysslat med. Och jag vet inte hur den världen ser ut, men jag kan liksom tänka mig att man kanske inte riktigt vågar stå på en liksom bräda och skata om man bara ser liksom ett gäng snubbar göra sånt.
Nu måste vi gå in och berätta lite.
Nu känner du att du är lost.
Jag är lost och det kan hända att någon är som jag där ute som lyssnar. Vad då skata? Vad har du gjort för någonting?
Alltså Manuela, kan inte du dra en liten pitch om vad jag har gjort?
Du är imponerad av.
Jo, jag vet inte. Det är så mycket roligare att höra någon annan berätta om mig.
Nu kommer jag ha typ alla fel här. Men jag har ju hört dig snacka och jag har pratat med dig om att du liksom så här ville skata när du var ung. Men att det var såhär, nej men du kan inte skata, du är tjej. Och du bara, nej men jag kan visst skata typ. Och så började du skata och så var du typ bra på det. Och sen bara, oh my god, men alla andra tjejer måste typ våga skata. Och då tyckte du att du skulle starta upp just Skate Girl. Och så hade ni massa såhär läger och camps. Och så var det typ en turné och ni åkte runt överallt. Och liksom lät en massa unga tjejer framförallt testa på att skata liksom.
Var
och
var
ha
det
skateläger och camp.
Ja, nej men rätt. Ja, typ. Nej men jag började faktiskt inte då jag ville. Alltså jag kommer från en by utanför Umeå, ett samhälle utanför Umeå med typ 5000 pers. Och där så skulle ju killarna skata och spela fotboll och tjejerna skulle hålla på med gympa. Och jag höll på med gympa och även fotboll för mina brorsor gjorde det, så jag fick en ingång där. Men inte skate, för det fanns ingen tjej som åkte skateboard i Holmsund. Så jag blev en så kallad poser.
Vad är det för någonting?
Poser är en sån som klär ut sig till en skatare men inte ställer sig på skateboarden. Jag tänkte väl att om jag ändå så här närmar mig lite. Om jag har mina liksom, baggy jeans och min jeans på tröja och mina Osiris-skor och min isbackrygga, så kanske någon bara, men du ser ut som skatare, ska du med och skata? Typ.
Men det hände inte.
Det hände inte.
Du gick där och väntade på att bli upptäckt. Liksom.
Ja, men typ. Inbjuden nere i källaren på Skärgårdsskolan. Vi hade liksom en skatepark nere i källaren. Men det hände inte. Sen glömde jag väl bort det där lite. Liksom. Och så hade jag fyllt 20 och jobbade på Ungdomens hus i Umeå. Och som ungdomsombud. Där jag skulle säga, få unga att så här, säga vad de ville skulle ske i staden, och på Ungdomens hus skulle jag få dem att bryta normer. Det var ett jämställdhetsprojekt så här. Och då arrangerade vi en skatefestival för att ungdomarna ville ha en skatepark. Och då tänkte jag, så just det, fan, det här var ju min dröm. Och jag peppar alla andra att gå utanför sin box. Det här är ju liksom den här boxen som jag vill hoppa in i och åka bräda. Liksom. Ställa mig på boxen typ, och kicka fram. Men så då på det eventet så tänkte jag, det kanske finns tjejer i Umeå, för det fanns ju inga i Holmsund. Men det gjorde det inte. Det var ingen som hoppade upp på brädan på det eventet. Så då gjorde jag det. Och så tyckte jag att det var skitkul. Och sen så började jag skita.
Hur gammal var du då?
Det var 20 år. Så det, jag gjorde
shit, inte. Du väntar ändå ganska länge innan du ställer upp på brädan. Mm. Varför väntar du så länge?
Faktiskt så lärde jag mig att droppa in i en ramp i sexan. Men sen så kom hela den här liksom, Jaspix Buffalo-grejen och då skulle man inte hålla på så som tjej. Men det är för att det inte gick. Alltså de här normerna är starkare än vad vi tror. Jag har alltid varit en liksom, som brud som har gjort sin grej, tror jag, i andras ögon. Men det är asmycket som jag inte har gjort. Alltså, man är ju, alla är påverkade av normer. Alltså än idag, hur mycket är en förespråkare att bryta normer? Mm. Så det är jättemånga grejer som jag inte gör, som jag skulle vilja göra. Liksom. Som jag inte ens vet att jag vill göra. För
jag
att
tänkte det,
inte...
att det är nog ganska mycket så att man inte ens vet om det.
Ja.
Att man känner sig inte ens inbjuden.
Mm. Nej, man har inte ens fått tanke. För så var det mycket när jag startade ju Skate Girl. För då var det ju bara jag där som skatade. Och det var inte lätt. Alltså det var lätt på så sätt när jag var ensam tjej så var... var inget hot. Så att det var liksom... Ja, men det är väl kul att du är här, freak. Typ.
Ja.
Men sen när jag började mobilisera mig för att det var en massa andra som ville vara med men inte pallade åka till det där industriområdet utanför Umeå och ta sig in i lokal fylld med män som kunde den aktivitet man ville lära sig som minoritet, så startade jag ju Skate Girl och hade 2 timmar i veckan för brudar. Och det blev ju en succé. Det var ju fullt.
Liksom. Det kom folk.
Ja, alltså det tog jag fick 3 torsdagar på mig att testa och se om det fanns intresse. På den tredje torsdagen så var det över 30 brudar i lokalen, vilket är mer än på de övriga tiderna. Så absolut. Och sen har vi gjort, som du sa, så jag tror vi gjort över 50 läger. För jag startade sen också upp det i Uppsala och sen startade jag No Limit som samlade Sveriges bästa skate-tjejer. Och det var med dem vi gjorde turné och sådär. Ja, just Skate Girl också gjorde lite turnéer i Norrland och så, men... Nej, men när man då höjde liksom, ribban och synliggjorde att det fanns tjejer som skatade, det bara, då började folk få upp ögonen. I'm Dana Fish. Och så står det You Skate Girl. Och så är det en tjej som står på en bräda. Då är det inte någon som går förbi och bara så här, det där är nog inte för mig. Då man bara, va? Vadå? Du skatar tjejen, den pratar till mig. Så ja, det är We Want You-grejen liksom. Så de flesta som kom in i You Skate Girl, det var inte sådana som hade gått som barnsben och längtat efter att få skata. Utan bara, just det här kan jag testa. Så bara, jag testar. Fan vad kul.
Men då blev det liksom välkomnande. Alltså tänk på en liten affisch liksom med ett rätt namn kan göra för att inkludera
människor. Ja, bland annat det. Marknadsföringen var en del, men en annan del var att så här, jag åkte runt på fritidsgårdar och skolor och tog med mig en bräda och bara så här testa. Så här, ställ dig. Nej, inte kan jag. Jag kan väl inte. Jo, men kom. Lägg ut en matta så inte brädan ska rulla iväg. Ställ dig bara. Så lärde man så att 3 enkla trick som jag vet att alla kan lära sig inom 5 minuter. Och har man lärt sig 3 trick på 5 minuter, då blir man ju stoked.
Ja, men precis. Fan, man bara, shit, jag har talang. Jag har talang.
Ja, och jag...
Men,
ja,
kände du någonsin typ att det var så här snubbar som bara inte riktigt mottog det här väl när man såg att det var liksom fler och fler tjejer som ramlade in?
Alltså jag har precis skrivit 14 sidor till Sveriges enda skate-tidning, Giftorm, om den här resan. Så jag har verkligen gått igenom så här, terapi nu om den här resan.
Så här KBT till hela den här skate.
I maj, alltså igår, blir det, eller förrgår, så var det maj månad för 10 år sedan började jag skata.
Grattis, är du 30?
Ja, jag fyller 11 juni.
Yay.
Snart. Så att det var lite så här, okej, jag har varit i den här världen nu i 10 år och kämpat för mig och för alla andra brudar och andra underrepresenterade grupper också. Och det har varit skitkul för jag har gjort mycket förändring, men det har också varit skittufft. Och ja, det har hänt jävligt mycket sjuka grejer. Och det skriver jag om. Och på min födelsedag ska vi spela in en film också där jag läser in den här texten jag skrivit till en skatefilm så att vi får bättre spridning på den. Så att man kan ju, jag vet inte hur lång tid det tar tills det här släpps, som det är om 2 veckor, så kan vi faktiskt länka in kanske till den filmen.
Absolut.
Så kan man få höra om hela min resa. Men alltså allt möjligt så här, från att snubbar kom fram på krogen och bara, och så fan, Ida, du måste sluta få så många tjejer och åka bräda liksom, för att det är inte min typ av tjej, så du minskar mitt raggningsutbud. Till att så här, när vi lägger ut en så här bild eller så här film på Tacky som är så här den största skate-communityt på nätet. Så här, det kan vara en tjej som gör en ollie. Så bara,
vad är en ollie?
Ollie, det är så hopp. Man står på brädan och så hoppar man. Man trycker ner tailen och drar upp nosen. Så lyfter från marken.
Yes.
Så slina, slampa, henne som man vill knulla. Åh fan, vad fräsch häck. Och bara, tjejer ska inte skata, ni är så jävla patetiska. Alltså, du vet.
Allt från med män och deras jävla grej att varenda tjej ska vara, de kan sätta in sin jävla kuk i. Jag blir så arg, alltså jag blir så jävla arg.
Men vad är det här?
Jag måste kommentera
andas. Ja, men andas lite, så ska jag fråga en sak. Jag menar, vad är det för liten klick av, är det jag funderar på antalet på de här männen och ålder också. Vad är det för snubbar som kläcker såna här? grejer.
Men så grejen är, alltså samma sak inom skatevärlden som överallt annars. När en minoritet organiserar sig, kräver utrymme, får utrymme, ställer krav och säger... Alltså jag gjorde ju våran... Jag var ganska hardcore när jag drog igång också. Inte så här den världens smidigaste. Så våran tagline var ju... You skate girl förändrar kuktur till kultur. Så det var liksom...
Det var
inte som att jag sträckte fram handen från början kanske. Så jag fattar ändå så här, jag upplevdes hotfull. Där kom det in en liksom en hårig feminist som körde kuktur och så här, bara ut ur lokalen, nu är det vår tid liksom. Men efter ett tag kände jag, okej, den här taktiken funkade inte. Och då körde jag verkligen så här, keep your friends close but your enemies closer, och bjöd in liksom de största hatarna och bara, kom och vara coach på vårt läger. Vi håller inte i feministisk självförsvar, lär tjejerna och skär av kukar på våra läger. Nej. Vi åker skateboard. Vi gick så mycket rykten om vad vi gjorde på våra läger liksom.
Men kände de sig lite mer inbjudna liksom och började dyka upp och ändå så här?
Ja, alltså, nu har det gått 10 år. Jag måste säga att igår så släpptes en video som heter Boys Club av en av de bästa skaterna i Sverige som har gjort ett konstprojekt, hans slutprojekt med Konstfack, om maskulinitetsnormer i skatekulturen och att det är snubbarnas deal att ta tag i det här. Det är inte vi som ska slås fram, det är snubbarna som ska ta tag i det här liksom. Jag släpper den här 14-sidiga skrejerna. Giftorm hade aldrig hänt för 10 år sedan. Det är liksom tusentals tjejer istället för noll. Jag gjorde Fatta Skate, alltså drog igång en skateboardåkare mot sexuellt våld och ett stort uppslag i Giftorm med 100 skateboardåkare som hade så här fattat taget på sina brädor. Alltså, när det här Boys Club släpptes igår så var det bara positivt. Alla var så här, shit, det här är verkligen verklighet, det här måste vi ta tag i, det här är vårt problem. Så ja, alltså hatten av till att så här, det har hänt grejer.
Det har hänt
så jävla mycket grejer. Vi släppte med No Limit en bok nu om våra 8-årskamp, för No Limit har funnits i 8, snart 9 år, som heter Skateboard, inte bara för tjejer, där vi beskriver om våran kamp och vad vi har gjort och vad vi har lärt oss och vilka metoder som bör användas. Och den boken är... en stafettpinne kan man säga, att vi lämnar över den. Så här, nu har vi visat att vi finns, vi kan, vi vill, men liksom, det är inte våra barriers att bryta, det är era. Liksom. De här normerna som sitter i väggarna, de måste ni börja ta tag i nu. Liksom. Mm. Så det är mycket det, att flytta fokus på ansvaret som är just nu, som känns så jävla fett. Och så är det mycket, så att jag har gjort mycket för tjejer och så här. Och jag blir både så här skitglad över det och jag blir så provocerad. För att alltid alla som kommer fram än idag, typ fattar rörelsen. Alla bara så här, fan, alltså det är så bra allt du gör för kvinnorna där ute. Så jag bara, fast vänta nu, så här, 98% av förövarna är män. Ingen vill vara en våldtäktsman. Allt vi gör med Fatta är även för män. Med att vi jobbar med tjejer inom skatescenen, så här, alla mår bättre av att kunna umgås med fler än sitt eget kön. Och så här. Jag fattar, för jag har jobbat mycket direkt med riktade satsningar mot tjejer. Och jag borde bara känna så här, fan vad jag är stolt över det. Vad stolt jag är över att jag gjort allt det här för så många unga tjejer ute. Och jag är verkligen en förebild för så många unga tjejer. Men jag tycker att jag bör vara det för unga killar, för äldre killar, för gubbar, för gummor. Mm. För det, min kamp berör inte bara unga tjejer. Den berör alla på den här planeten. Liksom.
Mm.
Och mycket som jag jobbar med nu är att flytta fokus. Alltså, Crossing Borders, min stiftelse som jag har startat, där är vår vision ett jämställt samhälle där makten tar ansvar. Det är liksom inte längre, jag vill inte ha en enda föreläsning till där jag ska gå ut och föreläsa för unga tjejer om hur man vässar armbågarna. Nej. Och gror skinn på näsan. Liksom. Mm. När någon ringer och frågar mig om det, så här, vi har så blyga tjejer här, kan du komma och typ visa hur du har gått din egen väg? Och, liksom, och jag har gjort så många sådana föreläsningar och det har alltid känts lite dåligt efteråt. När någon bara, gud vad bra det är, men jag kommer aldrig kunna bli som dig. Nej. Då bara, vem är jag som bara ger folk dåligt samvete? Typ.
Ja, men
för det har inte varit kul, det har inte varit lätt. Liksom. Ingen ska behöva göra det här. Så hellre att jag då säger till dem som ringer och frågar det. Säger så här, nej, vet du, jag kan utbilda dig och din chef och dina kollegor. Så att ni ser till att inte återskapa de här strukturerna på er arbetsplats eller er förening eller fritidsgård eller vad det nu är. Liksom.
Men hur kommer det sig att liksom den här kampen blev så här ditt livskall? För att det är verkligen något som du har drivit så jävla starkt i 10 år. Vad var det som fick dig liksom att så här tända till? Alltså var det liksom Helenas You Skate Girl och No Limit-rörelsen? Eller vad var det som fick dig att...
Alltså det är så svårt att liksom peka ut ett enskilt moment. Alltså det är så många. Ju mer jag pratar om det här och tänker på det här, så är det så här... men det var ju då jag blev feminist, eller det var ju då jag förstod det, eller jag hade inte ordet för det. Så det finns liksom allt från att gå mellanstadiet och så här, vara en av de bästa i klassen på fotboll, och sen helt plötsligt på rasten, när det lag som har flest tjejer i sitt lag, det lag jag spelar i, förlorar, och det andra, och det laget och killarna i det laget säger, det var bara för att vi hade fler tjejer i vårt lag. Och då bara tände jag till alltid och bara, vad fan säger du? Liksom, jag är bättre än dig på fotboll. Gruppera inte in mig i någon typ av så här, det var för att vi hade fler tjejer. Mm. Alltså jag har ju haft feministiska tankar aslänge, och verkligen så här, när snubbarna tagit upp för mycket tid i klassrummet, sagt till, när läraren säger, när killarna bråkar med oss, men de är bara kära, bara så här, det är så mycket kärlek. Alltså jag har alltid hållit på liksom, innan jag, men det var ju liksom i typ sjuan som jag blev feminist och så här, startade en jämställdhetsgrupp och började organisera mig.
Shit, sjuan, då är man typ inte gammal alls. 13 va? Det är ändå ganska tidigt.
13-14.
Ja. Eller om det var 8, 7 eller 8. Mm. Sjuan vet att jag fick i alla fall Under det rosa täcket och Fittstim. Så läste jag dem och bara såhär, shit, det är liksom, det är inte mig det är fel på. Det är samhället som är sjukt. Typ. Och det var jättemycket sexuella trakasserier på vår skola. Så då det fanns en glaskorridor som gick genom hela skolan, och man kunde inte gå igenom. Alltså vi gjorde så här test, jag och mina kompisar bara, vi testar att gå igenom och se om vi får, om vi klarar att gå igenom liksom de här 50 meterna utan att få en kommentar om vårt utseende eller att vi är horor eller någonting. Så bara, gick aldrig typ. Och att det fanns en så här popularitetsgrej till det. De som bara inte fick det så här, men vadå, det ska vara glad att du som ser dig typ.
Ja.
Och att jag fick såna känslor typ när killen jag var kär i och var helt besatt av, när han och hans bästis tryckte in mig mellan två skåp och tafsade på min kropp, så blev jag typ hälften av mig jätteglad och bara, han ser mig, han vill ta på mig. Jag är helt superkär i den här människan, och halva mig bara, fast vänta nu, så här, när såg jag att de fick ta på min kropp? Alltså det var så svårt, alltså allt det där med de sexuella trakasserierna, det fanns liksom en popularitetsstämpel på det, samtidigt som mitt feministiska jag bara, men det ska fan inte handla om det här för att bli sedd liksom. Det är helt sjukt.
Jag känner igen det där. Jag vet, jag tittade på en grej på YouTube där du pratade om det här. Du satt i en sommar mot ett träd typ. Och jag kände igen mig så, för jag var aldrig någon poppis tjej, så att jag blev väldigt sällan, jag var väldigt sällan den tjejen som blev upptryckt mellan två skåp och tagen på. Och jag gick omkring och var så avundsjuk på de tjejerna som fick den uppmärksamheten. Och det har jag också i efterhand tänkt på, att men hjälp. Och någon gång, om det hände liksom en gång i halvåret, så var det ju liksom, yes, jag får också vara med.
Men kände
det här
du
gänget någonsin
liksom, nej? Eller var
ja,
det?
När det väl var över, det gick ju väldigt fort, så var det någonting. Jag förstod nog inte då, jag hade inte de klara tankarna som du kanske hade då, att hälften av dig kände att...
Jag vet inte om jag förstod hälften, men jag vet att det fanns någon så här jobbig känsla efteråt.
Ja, det. En kränkande känsla. En ensamhetskänsla. När de väl liksom... För sen, det var ju inte så att, nu tog vi på dig.
Ihop.
Och yes, nu är vi bästa vänner. Eller nu kommer vi fortsätta ge dig fin vänskaplig uppmärksamhet. För att vi fick göra så här. Utan sen var det ju slut.
Ja.
Då var det ju över, och så var man liksom inte mer längre.
Gud, det där har jag också känt igen. Och jag har ju en son som jag... Och det här sa jag till Alexandra, liksom, att jag kan få en sån ångest över att tänka på att det kanske är han som i framtiden liksom vaggas in i den här våldtäktskulturen och i den här liksom... Jag vet inte, liksom... De sexuella trakasserierna, så att han ska bli den som i framtiden går fram och tar någon på brösten och kallar henne för jävla hora. Och det kan få mig att bli så otroligt ledsen.
Men jag har ju tre söner. Vi har tänkt mycket på det, att jag har en dotter och tre söner, och fokus har ju varit ganska mycket på dottern. Men det är precis som du säger, stå och prata, ha föredrag inför liksom massa tjejer. Det är någonstans våra söner. Klart att jag pratar.
Det är
där
jobbet vi måste, ja. Alltså, det är där vi måste jobba, så känner jag också.
För jag menar, våra döttrar, vi och min dotter och andra döttrar som växer upp nu, vi har ju fått höra ändå de här sakerna, att vässa armbågarna eller ha skinn på näsan eller akta dig eller klä dig inte för sexigt eller alla de här sakerna. Men jag tror att det är snubbarna har nog fått höra det väldigt sällan.
Alltså det jag har fått höra väldigt mycket under min uppväxt som en ungdom, liksom, från alla vuxna människor i min närhet, är liksom att jag ska ta all ansvar över vad som händer mig. i närheten av en man. Det har liksom varit mitt fel. Är det så att någon har tafsat på mig, då är det liksom, varför hade du de kläderna? Mm. Eller när den här snubben försökte våldta mig på vägen hem, så var det, varför gick du hem den tiden? Och varför var du själv? Och varför hade du det där? Och varför gick du hem med honom? Alltså hela tiden så läggs ju skulden på typ kvinnorna. Och det är ju ingen, jo nu är det väl liksom mer än innan, men det har ju inte varit så många människor som liksom har kunnat kanske, ja, men ifrågasätta mansrollen och de här könsstrukturerna.
Men det är glad att ni säger det. Alltså för att det ni säger nu om att, så här, att jag blir glad att du säger att du blir orolig för din son. Faktiskt. För att det är ju det här jag jobbar med nu. Alltså nu hoppar vi lite från så här högstadiet till vad jag driver idag. Men jag startade ju för 2 år sedan Fatta, som kämpar mot sexuellt våld och för samtycke. Både i praktik, i mellanmänskliga möten, men också i lagstiftning.
Vad är Fatta? Kan du liksom dra historien?
Ja, det är det jag sa.
Nej.
Fatta startade, alltså det var en friande dom i Umeå, så kallat flaskvåldtäkten. 3 killar våldtog en ung tjej med en glasflaska. Och i artikeln som kom ut, som Cleo, Nathalie Misau, en rapartist, la ut på sin Facebook från Expressen, så stod det, från den friande domen så stod det att så här, ja, men hon hade tryckt ihop sina ben, och att det var ett tecken på blygsel. Alltså inte tecken på motstånd då.
Utan att hon var blyg.
Ja, hon var lite blyg. Och sen så hade killarna slutat penetrera henne med glasflaskan när hon började blöda. Så att de kanske inte hade ont uppsåt.
Ja,
och
snällt,
till råga på allt så hade de då i Expressen klämt upp en stor jävla annons på ett vin med titeln rekommenderas över på samma uppslag. Alltså det var så mycket äckligt.
Så jävla osmakligt.
Så när vi lirade upp den och bara såhär, jag hatar att leva i Sverige, bla bla bla, och skrev allting om det här jävla äckliga rättsväsendet vi har. Så här. Och jag, då började vi chatta, jag och hon. Och bara, vi måste göra någonting. Det här är fan absurt. Och det var liksom, det var att det skedde i Umeå. Det var att det var de här osmakliga liksom, sakerna som stod i den. Och det var den här annonsen. Det var bara för mycket som gjorde så här. Just den domen gjorde att så här, det var droppen som fick bägaren att rinna över. Så vi sågs 4 dagar senare. Jag och hon och Vanessa Marco som har grundat Fantastic. Och Isabel Sandblom, reggaeartist, Tyst och Sol. Och bara så här, nu gör vi något typ. Och så började vi prata om våra upplevelser. Och det visade sig att alla vi hade varit utsatta för sexuellt våld. Men att det hade tagit sig väldigt olika former. Allt från så här, partners till tränare till någon på festen till och så vidare. Så jätteolika. Och att vi, ingen av oss hade nästan vågat så här, definiera det på riktigt som våldtäkt. Och det var så här, men vart går gränsen? Och så här. Så vi var så här, men fan, vi måste ha in mer stories. Vi måste få en samlad bild av det här och sen så måste vi ställa krav. Vi hade ju haft massa kampanjer. När Prata om det kampanjen som lyfte på locket. Jättebra, jättemånga som lyfte att man varit utsatt för det här. Vi hade haft Våga anmäl som liksom tyckte att människor skulle anmäla mer för att vi har ett mörkertal, 80-90% som blir våldtagna anmäler inte. Men vi kände så här, vad fan spelar det för jävla roll om vi pratar om det och om vi anmäler om ingen jävel lyssnar? Liksom. Folk måste bara fatta. Isabel Sissol sa det, hon bara, men folk måste bara fatta. Och jag bara, men fatta. Fatta ska det heta. Vi ska fan heta fatta. Så då bestämde vi oss för att ställa 2 tydliga krav. Att så här, det är något fel på lagstiftningen. Vi har 100 våldtäkter om dagen, 36 000 om året. Mörkertalet
I Sverige.
Mörkertalet är 80-90%. Det är liksom, och det är så få fällande domar och väldigt många som anmäler för höra att men så här, det här kommer ändå inte leda någonstans. Hade du inga vittnen här, bla bla bla.
Det har jag fått höra när jag typ 7 år senare ringde för att anmäla en grej. Så var det, nej men det här är ju ingen idé att du börjar dra upp nu.
Och de tycker att de är schyssta då, för det är ett helvete att gå igenom en rättsprocess. Och på ett sätt så är de typ schyssta, men det är ett problem att de ska behöva säga så.
Ja,
för
men
då har
precis.
Vi ju icke-funktionerande rättsväsende liksom.
Ja.
Ja, för den hade lagts ner liksom, och då hade du måste gått igenom en jävla vidrig process och sen.
Ja men precis, ner, precis. Så det är ju som du säger, det är ju snällt. Men det är ju otroligt osnällt. För att någonstans så ville jag liksom få med det i statistiken. Det är ju klart som fan att jag aldrig kommer få honom fälld. För det är ord mot ord.
Ja, det är ett superproblem. Så vi kände så här, okej, första kravet är vi måste ha in, vi börjar kolla på lagen och såg att så här, shit, men lagen bygger på att det ska vara våld, hot om våld eller att du ska befunnit dig i en särskilt utsatt situation. Och, eller då var det till och med, då hade inte nya lagen trätt i kraft, då var det att du ska ha varit i hjälplöst tillstånd. Och det är liksom nästan ingen våldtäkt som går in under de kriterierna. Alltså allt det här, det finns en jättevanlig grej som händer när du blir våldtagen om Frozen Fear eller Frozen Fright. Alltså hela kroppen bara fryser till is. Liksom. Man kan inte göra motstånd. Eller tjat sex med partners, eller du har varit för full, eller vad det nu är. Det behövs liksom inte våld då. Så visade, men vadå, ska inte lagen visa att sex handlar om samtycke? Så, och så hittade vi en rapport som Madeleine Leijonhufvud, professor emerita i straffrätt, hade skrivit om just en samtyckeslag, ett förslag på det. Så vi bara granska och kolla runt jättemycket och bara, det är fan klart vi ska ha en samtyckeslag. Så det var vårt ena krav. Och det andra kravet, förutom lagstiftningen, för lag måste ju gå hand i hand med de normer och värderingar vi har i samhället. Lagen påverkar normer, men man måste också jobba med det. Liksom. Så då var vårt andra krav att vi måste jobba med de normer som... Ingen föds är våldtäktsman. Vi måste jobba med de normer som leder till att vi föder våldtäktsmän i vår...
Hur jobbar man med den normen? Förebyggande?
Ja, vi, för det var det, om jag bara får dra, då jobbar vi asvårt med lagstiftningen. För media snappade upp det var inför valet, vi gick på varenda jäkla parti och helt plötsligt så tillsattes det en kommission. Så nu finns det en parlamentarisk kommitté, parlamentarisk kommitté där man nu utreder för att göra en lagförändring och det ser jätteljust ut.
Alltså hur fett är inte det?
Ja, det är så jävla fett. Alltså jag älskar, alltså det är något av det fetaste som jag har åstadkommit. Att det, och jag är 99% säker att det kommer bli en lagstiftning som bygger på samtycke.
Men det är ju så sjukt många liksom politiker som har ställt sig bakom det förslaget.
Ja, nu är det ju typ bara ett parti, två kanske, som är liksom mot... Alltså innan så fick vi med alla.
Det är typ Sverigedemokraterna och KD, eller?
Nej, SD och M.
Jaha, det är ju samma sak nästan.
Och av vad jag har fått höra från kommittén liksom, för att M var ju, både M och SD, alla partier gick egentligen med när vi sa att vi måste ha en utredning, vår lag håller inte, och alla sa nej, vi håller med, vi tillsätter en utredning, även om det faktiskt förra året, 1 juli, tillträdde en ny lag med att de gick från hjälplöst tillstånd till särskilt utsatt situation i beskrivningen. Men det är ingen skillnad, och det har inte gjort någon skillnad i fallande dom eller anmälning eller någonting. Det måste till ett mycket hårdare krav liksom. Så både det men också oaktsamhet. Idag har vi uppsåt. Jag vet inte om ni kommer ihåg Lundfallet.
Nej, vad var det?
Det var en tjej som hade blev våldtagen av en kille och hon skrek nej så mycket så att halsen svällde igen liksom, och sprang därifrån. Liksom. Och i då rättsprocessen så sa han, jag trodde att vi hade BDSM-sex. Alltså jag trodde att hennes nej...
Just det!
För det första så har man då ingen kompetens i rättsväsendet om vad BDSM är med stoppord och samtycke. Det är liksom det vanliga, alltså där, det är där samtycket äger rum främst. Mm. Liksom. Det är superviktigt. Och så här, det var så vidigt i alla fall. Han behövde bara säga så här, men jag trodde att hennes nej betydde ja. Det betyder att han inte hade uppsåt att våldta. Och så ser lagen ut idag. Och
då kände de varandra, de två?
Jag kan inte hela bakgrundsstoryn, men de hade gått hem ihop från början i samtycke att gå hem ihop. Liksom. Men sen så hade hon ju aldrig samtyckt till något sex. Så, liksom.
Och skriket nej, nej, nej.
Men, ja. Då... men han hade tolkat hennes nej som ja. Och det är det som är det andra problemet. Förutom att lagen inte ska bygga på våld, utan på samtycke. Det är ena sidan av myntet som vi vill ändra. Och det andra är att vi inte vill att man ska komma undan med jag trodde hennes nej betydde ja. Eller jag trodde inte att hon var så packad att hon var utslagen. Eller jag trodde. Det räcker med det idag.
Eller med typ såhär, hon visade att hon var lite intresserad 5 timmar innan, så därför är det okej att våldta henne efteråt.
För det vill ändra då är uppsåtet till oaktsamhetskrav. Alltså oaktsamhet, du var inte aktsam nog. Du borde ha förstått att hennes nej betydde nej och inte ja. Du borde ha kollat att hon var under 15. Du borde ha kollat och sett till att hon var nog nykter att... För så är det ju idag. Om jag ska skjuta en ekorre här ute, men så råkar skjuta en människa. Ja, men då har jag inte uppsåt att skjuta en människa, men människan dog. Mm. Så här, då blir jag fälld för vållande till annans död. Det finns liksom sådana oaktsamhetsrekvisit i andra brottsfall, men inte kopplat till våldtäkt. Då kommer man undan med. Alla kommer undan med att säga, men jag trodde att hon ville, oavsett vad
man gör.
Ja. Så det är två saker och båda två kommer troligtvis gå igenom och det känns fantastiskt.
När kommer det här att ske om man liksom tänker att allt går som man förväntar sig att det ska gå?
Om kanske 2 år.
Skitcoolt idag. Mm.
Otroligt bra.
Och det är det ena kravet då med lag som vi hade. Och det andra var ju då normerna. Och där satt vi ju och så var vi 4 grundare som var kvinnor och sen var vi 30 aktivister som hade hört av sig och ville hjälpa som var kvinnor och sen gjorde vi massa event och där var typ bara kvinnor. Mm. Så vi var så här, åh fan, alltså, vi måste få med män. För det fanns män men, alltså, som ville vara med. Men som med var så här, fan vad bra att ni gör det här. Och se till om jag kan göra något. Och vi sa, hur fan, männens nivå på den här frågan är så mycket lägre. Det handlar om att självrannsaka. Det är mycket, mycket lättare att säga nej till sexuellt våld än att säga ja till förändring. Att ja, att prata med andra män. Liksom. Så hur får vi till det här ja och samtal män emellan och självrannsakan? Så då startade vi en riktad satsning inom Fatta, som heter Fatta Man, som är ett treårigt arvsfondsprojekt mellan min stiftelse Crossing Borders, Män för jämställdhet och Femtastic. Där vi tar fram metodmaterial för det här som man kan jobba med på olika sätt. Och där vi jobbar, likväl som Fatta, mycket med förebilder. Nu har vi gjort som Fatta gjorde, samla in berättelser, hundratals berättelser, som fyra artister gjorde en låt av. Erik Rapp, Zacke, Param, Adam Tensta. Och sen, nu ska vi in, vi har gjort en workshop nu med riksdagspolitiker, där de får självrannsaka, för det är liksom att de är män och hur de tänker på de här frågorna påverkar våra lagar och regler och beslut. Vi ska in i idrottens värld, vi ska in i gamingkulturen och så vidare. Så vi tar rum efter rum efter rum. Fatta pratat om att vi alltid sagt att vi ska vara i så många rum som möjligt.
Mm.
Och det är så här, ja, på samma månad fick vi pris från Miljöpartiet, deras årliga pris liksom, för något bra som har gjorts under året. Samma månad fick vi också pris från Kingsize-galan, som är Sveriges största hiphop- och reggae R&B event. Så här, vi fick pris inom hiphopkulturen och vi fick inom i politiken samma månad. Vi sa, shit, men det är så här vi vill jobba. Vi vill påverka inte bara politiker, vi vill också påverka musikindustrin, som i sin tur kan påverka kids och så vidare och så vidare. Så Fatta Man är ju en del i det, men det behövs ju så mycket mer. Alltså, alla bör jobba med det här på olika sätt. Och alla mammor och pappor som har söner bör ju känna mycket mer oro än mammorna och papporna som har döttrar. Så att det är mycket så här, flytta fokus. Vi har gjort mycket sådana kampanjer. Så här.
Men rent fokus praktiskt, hur tänker du liksom att man kan arbeta med män för att uppmärksamma de här normerna? Hur kan jag liksom som förälder? Det kanske är svårt i och med att du kanske inte har barn, men alltså, hur kan man som vuxen i snubbars sällskap göra för att uppmärksamma skevheter? För det tror jag att ganska många går runt och tänker på. Liksom,
ja, och jag ska bara säga så här, jag är inte expert på det här. Jag sitter i styrgruppen för att man, vi anställda som jobbar med att ta fram metoderna. Men så här, jag kan ju som hobby, hobbymänniska prata om saker och ting. Och där tänker jag en grej, de här vanligaste sakerna, att aldrig gå med på att när ens son, alltså aldrig köra de här klyschorna boys will be boys, eller när han är bara kär, eller liksom, och inte bara själv göra det, men också reagera när andra kör den stylen liksom. Och
se att till, man säger ifrån liksom, när folk kör den grejen.
Och se till att ens son hänger med tjejer som kompisar, och att inte alltid köra den här könade och sätta sexualitet på sitt barn. Bara, men är du kär lilla Fia kanske? Är ni kära? Alltså, det, är så här, det är så mycket som är inrutat i hur vi behandlar våra barn. Och det finns ju studier som visar på, alltså jag tänker riskbeteende går ihop med sexuellt våld, och riskbeteenden socialiseras män in i på ett annat sätt än vad, eller killar.
Vad är ett riskbeteende?
Men riskbeteende, alltså, om man ser statistik så ser man ju att såhär, män tar oftare självmord, kör oftare ihjäl sig, knarkar ihjäl sig, blir deprimerade. Alltså, om man ser på extremsportvärlden, det jag kommer ifrån, det är att man måste ha ett stort riskbeteende för att så här, slänga sig ut och köra feta hopp och sånt där. Men det kommer från att när man har barn, så finns det studier som visar på att, bara en enkelt exempel, att vi låter våra söner krypa dubbelt så långt än vad våra döttrar gör innan vi hämtar hem dem. Vi låter våra söner klättra dubbelt så högt än våra döttrar innan vi tar med dem.
Det här finns alltså studier på.
Ja. Det finns massa sådana där
exempel. Shit, vad sjukt.
Ja.
Har du någonsin tänkt på det, Sandra? Liksom med din uppfostran av dina barn?
Nej. Nu pratar vi ju mycket om det och jag försöker vara medvetna där hela tiden, jag och min man. Att vi har barn, punkt. Vi har liksom gjort samma sak. Har vi säkert inte.
Men jag tänkte, vad hörde du så att du pratar mer med dina döttrar? Alltså,
med min dotter.
Ja, eller med din dotter. Ja, för det är det jag tycker vi måste börja, att aldrig skuldbelägga. Alltså aldrig så här, ska du klä dig så? Prata inte med främlingar, gå inte ute. För att vi vet också att i det offentliga rummet så är killar och män mer utsatta för våld än vad tjejer är. Sen är tjejer mer utsatta för sexuellt våld. Men vi är aldrig oroliga för våra söner. Men gå inte ut så sent, du vet att du kan bli nedslagen. Det säger vi inte, men vi säger, men gå inte ut så sent. Man vet aldrig vem som lurar runt hörnet, säger vi till våra döttrar. Liksom.
Det skulle man inte säga till sin son. Kanske.
Nej.
Nej, men jag kommer ihåg när min dotter precis liksom, ja, hon var väl 12. Och det skulle vara otroligt tajt. Kläderna skulle vara minimala, jättetajta. Mycket hud skulle synas. Och jag såg bara hur hon hade en massa... Vad samhället anser vara sexattribut, liksom. Mm. Smink, högklackade skor, målade naglar. Och jag såg hur min 12-åring var bara... I mina ögon gick omkring och var ett stort sexobjekt. Och det var en ganska häftig diskussion, för min dotter satte sig helt emot det. Och vi fick ju tänka så att jag tror knappt vi har tänkt klart än idag. Nu är hon 14 och den där eran är över. Mm. Men hon bara, men mamma, jag trivs så här. Mm. Jag känner mig liksom bra. Jag tycker att jag är fin, jag känner mig stark, jag tycker om mig. Är det inte meningen att jag ska trivas med mig själv? Mm. Och man fick liksom tänka otroligt hårt på...
Jag bara, vad kom du fram till?
Nej, men jag tänkte så här att okej, nu är det så här att du är 12, du är barn och du har, jag pratade mycket hur samhället ser på henne. Samhället ser, och jag, vi alla som är formade av samhället, tycker att du har liksom vuxna sexattribut, och vi kunde liksom vara överens om att hon hade 6 stycken sådana attribut i sin sitt utseende.
Vad kunde det vara för attribut?
Typ? Ja, men typ höga klackskor, urringning, visa hela benen upp till låren, visa magen, smink, jättestort gjort hår. Jag famlade ju liksom runt, och sen så för att försöka nå henne så sa jag att jag är ändå din mamma och du är 12 år, du är ett barn. Om du väljer 2 stycken av de här som du får ha kvar. Mm. Och så kan vi försöka dämpa de andra.
Och det här, jag tycker det här, jag har en bonusdotter som är 13 och jag tycker att det är skitsvårt. Alltså
jag kom aldrig fram till.
Nej, alltså jag vet inte om det finns något svar, för problemet är att vi lever i ett samhälle som sätter liksom olika etiketter och så vidare på människor. Men jag tycker att vi bör tycka att det är ett lika stort problem när snubbar ska pumpa upp muskler, när de ska ha hårda coola tröjor och kepsar. Och för att egentligen i den bästa världen så ska vi få gå i liksom burka eller nakna. Mm. Alltså, och ingen jävel ska behöva säga ett skit. Nej. Liksom.
Ja, men precis. Och där tänker jag också att någonstans måste det arbetet får börja. Och då är frågan, börjar jag det liksom, jag börjar med mig själv och sen så ska jag kanske börja med mitt barn. Nu har ju jag, det är inte ett privilegium, det är ganska hemskt att säga på det sättet, nu har jag en son. Han kommer få det mycket lättare i sitt liv om det visar sig att han kanske är en heterosexuell man än vad kanske din dotter kommer ha i sitt liv om vi fortsätter leva som vi gör idag. Men ska inte vi kanske börja med våra barn och säga what the fuck, gör vad fan du vill.
Jag tänker att jobba mycket mer med, jag tänker så här, jag jobbar på strukturell nivå. Alltså jag vill aldrig säga till någon människa om hur de klär sig eller beter sig eller vad det nu är liksom. Såhär, men operera dig och gör vad du vill liksom. Såhär, att gå in på en individ tror jag är jävligt farligt så. Jag tänker att man kan vara emot köttindustrin men också käka kött. Alltså det är såhär, det är komplext. För så här skulle jag hata mig själv för 5 år sedan om jag sa obs, jag käkar inte kött. Men, nej, men alltså, att det handlar om strukturen. För att, alltså, nu, Anna som är ordförande författare nu, hon var i en panel, jag tror att det var det här Instagram-målet i Göteborg som diskuterades.
Ja,
och då var det mycket så här, det snackades så mycket om så här, men vadå, man måste se till tjejerna som lägger ut sina utmanande selfies, att de måste förstå vad som kan hända, så bara stopp, liksom. Selfies kan vara jättestärkande. Alltså, vi kan inte gå på, och då ska vi gå på de här snubbarna som skriver slampa. Alltså, vi ska prata med våra söner som skriver slampa, eller något annat, och objektifiera dem. Alltså, att ha egen makt i att få uttrycka sig som man vill. Jag önskar att det är dit vi kan komma, och då vill jag inte gå på enskilda individer. Vi har gjort det mycket. Vad fan äter du kött för? Vad fan opererar tuttarna för? Vad fan bla bla bla? Fattar du inte att det är patriarkatet? Så, men vi alla, så här, jag är sminkad idag. Alltså, vi alla har grejer som kommer från patriarkatet, och vissa grejer måste man göra för att överleva. Jag rakar mig inte. Alltså, det är asjobbigt alltid första veckorna på sommaren. Jag tycker varenda jävel stirrar på mina ben. Liksom. Och sen så glömmer jag bort det efter 2 veckor. Liksom. Mm. Då är bara så här, då är det normen för mig. Så. Men man får ta de kamper man orkar. Alltså, under en period så gjorde jag allt. Mm. Alltså, jag var vegan, jag såg till att bara dumpsterdive all min mat. Jag flög aldrig, jag jobbade halvtid i Stockholm, halvtid i Umeå. Jag pendlade tåg hela tiden, skulle inte flyga. Jag sminkade mig inte, jag rakade mig inte. Jag tänkte på vilket språkbruk jag hade. Jag skulle ha vänner, allt från vad som var nazister till feminister. Till vänster, till höger. Jag skulle känna alla grupper. Alltså, slutet bara...
Oh,
ja, men man kan inte kräva för mycket av sig själv heller. Liksom. Man så här, nu flyger jag rätt ofta. Mm. För att jag känner så här, jag är ute och föreläser om jämställdhet och jag hinner inte sitta på tåg jämt. Ja, jag fuckar miljön. Mm. Det är ont i mig, men jag kan inte döma mig själv för det. Liksom.
Men hur tycker du att man ska prata med unga tjejer då? För visst, jag menar, se ut som man vill när man är vuxen, när man liksom... fyller 18 och är över 18. Men de här unga tjejerna som börjar få former, de blir 12 en del tidigare än så. Och sen så skaffar de sig en identitet och de lär sig att de får uppmärksamhet utifrån hur de ser ut. För att de klär sig utmanande. Jag tänker på vad gör det med deras... självkänsla.
Men jag tror inte att vi ska prata om oss själva som annorlunda. Så jag när jag ska föreläsa så ser jag till att jag har rött läppstift och kavaj. Då vet jag att jag kan säga mycket mer hardcore feministiska saker än när jag stod i mina skitkläder med dreads som jag hade för ett år sedan. Liksom. Alltså, man anpassar sig efter samhällets situationer och bara för att man så här, den dag jag fyller 18, då får jag liksom börja dricka alkohol, jag får börja sminka mig, jag får börja klä mig hur jag vill, bla bla bla. Alltså,
jag tänker
det viktigaste att prata om, varför tror du att du gör det här? För jag pratar ofta mycket om det, att så här, vi måste bara förstå att så här, om du var på en öde ö själv ett helt jävla år, du skulle inte sitta och raka dina ben, du skulle inte känna att du behövde operera tuttarna på ön, du skulle inte känna att du behövde liksom ha urringat eller skulle du gå helt naken. Alltså, men det är så här att det är så här, vi är en produkt av samhället och vi måste förstå, för att jag tycker det lättaste för mig är att när jag vet att jag gör inte det här för mig själv, det är ett
att vara medveten.
Då känner jag så här, då har man i alla fall makt att säga ja, men nu gör jag det.
Då har man makten att välja i alla fall. Och det är ganska viktigt att förstå att man har ett val. Det är inte alla som gör det.
Nej.
Sen så, jag är ju lite så här, jag är kanske lite extremist och det tycker jag om att vara. Och jag vill ju någonstans tro att jag kommer att vara en sån människa som... Åh gud, det här kommer jag säkert få äta upp om 10 år. Att bara, jag vill ju låta mina barn göra allt de vill göra med sig själva och sina kroppar och sina kläder. Och uttrycka vad de nu än vill uttrycka och stå liksom bakom deras sida och försvara dem. Men det är ju svårare, det är ju lättare sagt än gjort, skulle jag tro. För jag vill ju leva i den här världen då ingen dömer dig för att du ser ut på ett visst sätt. Mm. Eller då ingen liksom tycker något om dig för att du liksom gör saker eller pratar om eller ser ut liksom på något som bryter mot den här liksom normen som finns.
Men man börjar så fråga.
Och typ, någonstans måste det börja. Alltså, någonstans måste det börja. Och då har jag tänkt, men då får väl fan jag börja och bara bete mig. Som att inte jag brydde mig överhuvudtaget. Det är klart att jag har massa fördomar. Mm. Typ. Alla fördomar i världen finns i den här lilla hjärnan. Men det är viktigt att bara äta upp dem. Alltså bara skit i det och fortsätt. Försvara alla människor.
Och barn gör så vuxna gör också. Och som andra vuxna gör. Så att även om man själv inte gör det så kommer den ju påverkas av andra kändisar och allt vad det är. Liksom. Men jag känner i alla fall att jag påverkar jättemycket mer av att så här, bjuda någon på en god vegansk eller vegetarisk rätt. Än att säga, vad fan är du kött för?
Absolut.
Jag påverkar mycket mer alla liksom, unga tjejer och killar jag runt mig. Av att jag kommer och bara... Oj, hon har hår på sig. Så här, hon tänkte bort det. Så här, då bara, ah, men hon är ju en schysst människa och inget freak. Så, här, Alltså istället för att säga, varför rakar du dig? Eller varför du?
Man måste liksom leva ut det här exemplet.
Ja.
Man måste exemplifiera hela tiden. Man måste liksom så här... visa att det går och inte bara säga saker.
Men sen finns det såklart gränser. Alltså skulle min bolagsdotter säga så här, ja, men jag har faktiskt samlat upp pengar nu och nu vill jag göra silikonbröst för jag trivs inte i att inte ha stora bröst. Då skulle jag bara, fast ni, liksom. Nej. Nu skulle hennes pappa ta det beslutet såklart. Men att så här, det är klart att man sätter gränser. Samma sak som med alkohol eller droger eller vad det än är. Liksom.
Ja.
Men att tänka på att så här, istället för att fördöma, som du gjorde också, ta diskussionen och förklara och fundera. Men du, så hur känns det? Så här, hur känns det i dina ben när du går en hel dag med de där skorna? Är det skönt? Skulle det inte vara skönare att bara ha några jättefina liksom springskor istället. Mm. Mm. Så här, alltså, och för vems skull tror du? Och så här, bara prata om det på ett icke-fördömmande sätt.
Mm. Ja, för jag blev det jag sa ofta till min dotter under en period var, kan du stå här nu framför spegeln? För hon stod väldigt mycket framför spegeln. Om du bara står här nu och så bara blundar du och så känner du efter vem du är på insidan. Mm. I ditt bröst här, kan du känna vem du är nu utan den här bilden av supermakead, superfixad när du ska till skolan. Och hon sa att ja, men jag fattar vad du menar, mamma, ta det lugnt.
Mm.
Sen var det fortfarande en kamp fram och tillbaka, för att alla mina kompisar hade döttrar av annan kaliber och som inte hade det behovet av att sminka sig eller gå med magtröjor, och jag var otroligt snurrig i skallen. Vad är rätt, vad är fel? Gör jag henne till en dålig person? Nu blir hon ett objekt. Mm. Men det är skönt att höra, du som har verkligen jobbat väldigt ingående med det här.
Ja, jag jobbar ju, kan man säga, med de som jobbar med barn och unga som handlar om att nå underförsäljande målgrupper. Så jag kan inte säga att jag är proffs på att vara morsa eller på ideal.
Nej, men du
eller
har
jag pratar
tänkt
bara utifrån mycket att vara en feminist och hur jag tänker. Liksom. Jag har inga svar. Så.
Nej, men då även våra unga tjejer som är 11, 12, 13, 14, 15, 16 upp till 18 när man ändå börjar bestämma själv.
Mm.
Att man måste inte liksom, nej, det är förbjudet.
Mm.
Utan det, du tycker att det är viktigare att prata om, vem är du? Mm. Varför gör du det här?
Mm. Men också att faktiskt uppmuntra, för jag kände ju, alltså, för mig var det, jag hann inte tänka så jäkla mycket på min yta, för att jag gick i fotboll och innebandy, gymnastik och hade kompisar och så här. Alltså man kan också tänka så här, inte tänka så mycket på allt det andra, utan bara så här, peppa människorna att hitta sina intressen.
Ja.
För problemet blir ju när man inte hittar sin grej och sina intressen, då blir ens utseende ett intresse.
Mm.
Och då är det, går man all in där liksom. Då har man väldigt mycket tid till det.
Mycket tid över, ja.
Så jag tänker mer så här, stärka det andra liksom. Och inte kommentera så mycket det andra sidan av myntet. Nej. Som är ytan liksom. Utan så här, bara den känns som att den mår bra och liksom, och lägg fokus på att så här, inte låta scenerna objektifiera. För vi har låtit snubbar vara så jävla länge. Mm. Och det är liksom dags att bara let the girls go wild och göra vad fan de vill och så här, prata med snubbarna om saker.
Vad kan man göra där, tänker jag liksom. Vad kan man göra för att men uppmuntra snubbar till att vara liksom normbrytande och ta ett steg tillbaka och kanske ge mer plats? Hur kan man göra för att göra
männen? Ja, jag tänker att när man sitter med sin dotter, säg att du har en sån dotter, eller du sitter med din dotter och hennes killkompis eller tvärtom så här, och så vill dottern måla naglarna, då säger jag, ja men vad kul, då målar vi på dig också, Jonas. Alltså så här, vill du också ha? Alltså att inte göra skillnad på det. Jag hade en panel med Fataman i Umeå på Umeå Open. Och så var Erik Rapp med i panelen. Och då fick alla ge tips var. Så här, vad är det första vi ska göra? Och han bara, alltså typ, för mig är räddningen vart att skaffa tjejkompisar.
Mm.
Alltså jag tror att det är skitfint. Alltså det är asviktigt att så här, blanda. Alltså vi delar upp så mycket. Att killar socialiseras i en homosocial miljö. Där man liksom bara stärker alla de här liksom, manliga attributen. Och kvinnor och tjejer gör detsamma. Och där måste man också föregå som gott exempel som vuxen. Alltså vi umgås ju också väldigt könssegregerat.
Mm.
Att visa att så här, det behöver inte leda till kärlek bara för att det är liksom, olika kön som möts. Så.
Utom i vårat fall, Oskar. Vi är kära.
Älskar dig alltså.
Ja.
Nej, men ja, alltså jag tänker bara så, och att låta killar visa känslor. Alltså, vem var det jag pratade med idag om det då? Jo, jag pratade med pappas pärlor som har gjort det här snygga fatta pärlhalsbandet jag har här. Och han har två döttrar och en son, tror jag det var. Och de sa, men jag försöker jobba jättemedvetet. Så jag bestämde mig för, alltså, min fru hon skulle lära sig spela tv-spel och jag skulle läsa Underåsa täcket så vi skulle förstå varandra lite bättre när vi fick barn typ. Och han bara, det betyder så jäkla mycket. Jag ser ju hur jag hela tiden så här, tröstar mina döttrar mycket mer än vad jag gör med min son. Alltså, det handlar ju om allt det här i det lilla, hur vi möter barn, vilka sidor vi stärker. Och så här tänker jag, att när samhället redan finns där ute och säger till killar, gråt inte, tjejer, visa alla era känslor, då kanske det är så att man måste göra dubbelt upp åt andra hållet. Att så här,
man måste,
du får gråta, vart du ledsen nu och gjorde du illa dig?
Så är jag med
min
sätt.
Ja, men faktiskt.
Jag gör en
tjejer,
stor
så här, upp och
grej.
Hoppa, ingenting att vara ledsen för. Alltså, man måste någonstans bara, vad heter det?
Man måste väga upp det där.
Men det var ju som vi pratade om, att för varje docka man eventuellt köper till sin dotter så får man passa på att köpa tre bilar samtidigt. Så att det liksom även där vägs upp. Ha det i rummen redan från början.
Men det hela grejen är ju att varför vi pratar så här nu är ju för att jag har ju varit väldigt mycket pojkflicka och fått tjejer att skata och jag spelar fotboll och jag har hållit på. och har ju hatat allt som är tjejigt. Alltså jag kämpar ju idag med att köpa rosa grejer och jag kämpar med så här kvinnliga attribut och för att jag har nedvärderat det kvinnliga. Och det är också så ett problem att vi tycker att
att det kvinnliga är lite fulare
ja, att fixa det hår och urringat eller rosa eller Barbie, som det är dåligt. Och därför är det mycket svårare för en liten kille att gå till skolan i rosa än för
eller
en tjej att komma i blått.
Eller
ja.
Något annat.
Exakt, men... än som tjej att komma i blått. Och där måste vi också tänka till. Varför nedvärderar vi det kvinnliga hela tiden och varför upphöjer vi det manliga? Det är också en del av en struktur.
Mm. Och det där snackade vi om, Sandra. Kommer du ihåg det? Att det är ju inget konstigt om en liten tjej kommer till förskolan med liksom...
Brorsans gamla
cykel med flames liksom. Ja. Men skulle brorsan komma med sin systers gamla Barbie-cykel så skulle det inte vara gulligt för fem öre. Det beror så lite är det mycket på... med min son. Alltså jag är väldigt så här, han ska ha prinsessor och han ska ha fluffiga rosa saker och han ska ha liksom pyjamasklänningar och han har en ljus röd cykel och han ska ha så himla mycket av det här glittriga, fluffiga, fantastiska. Mm. Men det tar så jävla illa emot av varenda människa som inte fattar grejen. Alltså väldigt mycket så här äldre personer och
eller för bra. Men gud vad fint och vad gulligt.
För det är också gör man en grej av det. Bara, gör ingen grej
nej,
av det.
Nej, bara håll. Så här, låt det vara.
Låt det vara. Jag, ser, det har jag, gjort. Jag ser att du har en brandig overall på dig i regnbågens färger. Härligt, den är skön. Alltså prata mer om funktion. För att vi gör det som, man gör ju då när killarna kommer rosa. Och gud, kanske åt andra hållet till mig. Vad cool du är idag med rosa. Ska vi lägga upp. Alltså sluta kommentera folk. Alltså jag får kämpa med det när jag jobbar med barn och unga. Det lättaste att komma nära dem är att kommentera utseendet. Jag bara, men har du klippt dig? Vad fint. Och har du nya skor? Och så bara, Ida, shut the fuck up. Bara, hur mår du idag? Hur har din dag varit? Du ser sköna ut skorna. Vad är det för något? Har du liksom...
Är de nya?
Alltså,
har du... de här?
Ja, är de snabba? Jag får lite skavsår. Får man det de där? Alltså,
prata om andra grejer.
Funktion och inte så jävla mycket utseende hela tiden.
Men det där får man öva på. Men det där har jag märkt väldigt mycket. Att de här liksom kvinnligt kodade prylarna är lite fula. I folks ögon. När min son bör dem.
Ja, det är ju mycket coolare tvärtom.
Det är mycket coolare tvärtom, ja. Ja, en liten tjej liksom i Stålmannen keps, det är ju jättehäftigt.
Ja, men det var ju min tjej. Hon hade ju superhjältar på tröja och på keps när hon
men,
var
men,
liten.
Har jag lilla Vincent som idag? Lilla Vincent är liksom rosa kattkeps och frozen leggings. Är ju inte så cool och häftig. Nej. Och det är ju lite synd, för han är ju stoltast i världen.
Men det är därför vi inte ska fördöma det som är tjejigt, utan faktiskt uppvärdera det mer, tycker jag.
Ja, det tycker
men
jag
ge
också.
Hela barn, hela regnbågen. Så fint som heter. Men alltså att bara mix it up liksom.
Ja, men ge kids 100 möjligheter istället för 2.
Ja, men och sluta säg tjejfärg och tjej och killfärg. Och vad önskar du dig då?
Tjejleksaker och killleksaker.
Och tjena inte folk alls. Nej. Alltså såhär, hur är det läget med den här lilla tjejen idag? Vem vet om den personen definierar sig som något helt annat än tjej?
Alltså, det vet vi faktiskt inte.
Nej, och det är också en sån här jätteviktig grej när man jobbar med barn och unga. Alltså, jag gjorde också det så här, tjejer, kom då! Så kommer en tjej bara, Ida, sluta köna oss. Så här, man bara, oj, fan, sorry. Alltså, det är skitviktigt.
Men det är så jävla lätt att hamna där, för att man är ju själv uppvuxen i det där. Jag har lärt mig. Din man, Sandra, han tjänar inte mig, men han rättar min grammatik.
Precis.
Jag frågade min SFI-lärare bestis. Och hon sa, det heter inte uppväxt, för du är ingen planta.
Nej, precis.
Det heter uppvuxen.
Yes. Jo, men jag som har 3 söner, vi säger ju, vi flockbearbetar ju dem hela tiden. Killar, nu är det mat. Eller killar, sluta bråka.
Barn, Alex och Vincent. Eller vad heter.
Jag ska börja ropa Alex och Vincent. Vi ser vilka som är det.
Nej, jag hittar på en namn på era barnen. Men alltså... nej, men jag vet inte. Man bara så här, reflektera också, umgås med människor och prata med andra föräldrar och ge varandra tips och råd och var inte så hård mot dig själv när ni gör fel. Så
här, och stå emot om man hör liksom att någon kanske går över någon typ av gräns.
Verkligen. Verkligen, och reagera. Och så här, inte heller måste säga, vad fan gör du? Typ. Utan så här, jag tänkte på när du säger sådär. Det vore jättebra om du inte könade mitt barn. Det vore jättebra om du inte förminskade det här.
Det där har jag tänkt 1000 gånger på att göra. För jag blir så här, alltid lika irriterad när någon bara, vilken tuff liten pojke. Och då sitter jag och tänker, håll din käft innan jag kör över dig med alla fordon jag äger. Men jag vågar liksom aldrig säga något. Hur... kan jag jobba med den grejen.
Men nu känner jag hamnade i en position här i podden där jag ska ge sig barn på Östermalms
råd.
Jag har en bonusdotter som jag har levt med ett år, så jag kan inte så mycket mer än så.
Men alltså med människor i allmänhet, du har ju ändå jobbat liksom i sammanhang där ni har liksom utbildat människor som jobbar med barn.
Min profession är inte genuspedagogik. Min profession, alltså jag är grundare av, när vi inte pratat om det, men av Crossing Borders som är 5 år i den här månaden. Och vi jobbar med att lära verksamheter, alltså metoder för jämställdhet och inkludering. Så att om det är så att du är en verksamhet, även om du är ett telekombolag som bara når vita män i medelåldern som gillar att festa, eller om du är en dansförening som bara når smala 13-åriga vita medelklasstjejer, så hjälper vi med en metod som heter jämställdhetseffekten, om hur de kan förändra det här. Allt från så här, vad har ni för värdegrund, vilka vill ni nå, vad finns det för hinder, vem är apan hos er, vem är normpersonen, hur kan ni tänka, vilka ni missar, vilka förebilder finns, hur jobbar ni med samarbeten, marknadsföring och så vidare i 8 steg. Det är det ena, och det andra är att vi driver opinionsbildning där vi vill vara lösningsfokuserade, för att så här, samhällsdebatten alltid hamnar i problemfokus hela tiden, så här, tjejer mår sämre, eller bara 20% tjejer nyttjar spontanidrottsytorna, eller bara en av 20 startups startas av kvinnor, eller vad det nu är, men man pratar aldrig om, och hur ska vi ändra det då? Så vi kommer in med rösten, så här kan vi ändra det, så här, det är 100 våldtäkter om dagen, hur kan vi ändra det? Jo, Fatta tycker att startar vi en kampanj som inte Fatta. Så vi jobbar väldigt mycket så, att synliggöra normer på nya sätt, som nu på 8 mars så vill vi synliggöra transkvinnors problematik med den binära uppdelningen, alltså uppdelat kvinnor och man på toaletter. Så här, det är jättefarligt som transperson eller intersexperson att bli könad av samhället. Du går in liksom på kvinnotoaletten, men så här, folk definierar dig som man fast du själv definierar dig som kvinna. Så då så gjorde vi toalettskyltar som hette Sitt toalett för alla oavsett kön och Stå toalett för alla oavsett kön. Så gjorde vi en kampanj med RFSL Ungdom om det. Och så pratade vi om faran med att bara dela upp i 2 kön till exempel. Eller vi släppte en giveaway plåster där det stod på plåsterasken, vilken färg är hudfärg? Hudfärgade plåster är grisrosa. Så hittade vi nya sådana sätt. Eller vi jobbar mycket med så här, innovativa saker, typ. Vi tog fram världens första jämställdhetstest på Twitter, där man kan skriva in på tweeq.com. Kan man skriva in Barack Obama eller Reinfeldt eller vem som helst och se hur jämställt de twittrar. Alltså hur många män respektive kvinnor som de retweetar, alltså för rösten vidare för. För att få prata i morgonsoffor och andra medier om hur vi värderar olika människors röster utifrån kön annorlunda. Eller twitterklänning.se, där vi ville synliggöra unga människors röster på Almedalen, där man bara pratar om unga och inte med unga. Så gjorde vi världens första budskapsklänning, där jag hade en inbyggd LED-skärm i min klänning, så,
det är så himla
unga från hela landet kunde så här, twittra och smsa i realtid till min klänning. Och så kuppade vi in oss på scenen när de pratade om unga istället för med unga, om unga utanförskap eller varför unga inte får tillgång till jobb och så här. Och så stod jag med min klänning och så kunde de se unga från hela landet twittra i realtid på min klänning vad de tyckte. Alltså vi hittar på så här, nya innovativa sätt för att synliggöra problematik och prata om lösningar utifrån vår metod. Och där det inte finns metoder, där det inte finns lösningar, där driver vi egna projekt. Som hur får vi män att ta ansvar för sexuellt våld? Det tyckte vi inte fanns. Då startar vi Fatta man. Eller vi tycker att det är problematiskt hur musiksektorn ser ut idag. Att det är liksom, vi får se in tjejer och sjunga och spela synt och fiol, medan vi killar får göra allt högljutt som trummor och elgitarr. Och så här. Ja, då går vi ihop med Popkollo och så driver vi Gender Co-op i 3 år för att ta fram metoder för det. Så vi jobbar väldigt mycket med lösningsfokuserade metoder på strukturell nivå i verksamheter. Så bemötande one-to-one, barn, vuxna, hur könar vi eller inte könar vi, hur är vi? Där har jag bara liksom en feminist som har läst mycket om det, men det är inte det jag utbildar i.
Nej, jag är så fruktansvärt imponerad. Jäklar, vilken människa du är.
Du har väl upptagen de här åren.
Verkligen vad du har jobbat.
Jag har sett på alla program av Paradise Hotel, alla svenska Hollywoodfruar också, för det är så här, men människor är komplexa. Alla säger, shit, du är överallt, vad fan, hinner du någonsin slappa? Så här. Ja, men jag är som du, Manuela. Alltså, det finns on och off på mig. Så här, jag kör on och så gör jag det till klockan whenever 6-7 och sen så bara off. Så ligger jag med min kärlek och kommer att gå och där och bara se på en dålig serie typ. Eller sover en hel helg. Så. Och väldigt mycket kämpa för så här, att hitta återhämtning. Typ, nu i sommar ska vi bo i Berlin hela sommaren och bara koppla ner och så här. nu,
oh, så jävla värt.
Nu finns inget annat typ. Men, för det är det som är ett problem. Man brinner för saker, man kan ju verkligen brinna upp. Alltså, världen är för stor. Det finns så mycket som brinner, det finns så mycket att rädda. Om man tror att så här, jag är lösningen på allt, då dör man. Liksom. Mm. Så hitta så här, vad är min grej? Min grej är att hjälpa till med metoder för människor som måste jobba mer normkritiskt och jobba mer med att fundera över sin struktur och vilka som exkluderas. Det vill jag göra. Och jag vill jobba mot sexuellt våld med Fatta. Jag startade det som en kampanj. Men sen så kom det 30 aktivister som var fantastiska. Jag bara, hallå, CrossFit Borders behöver inte driva den här kampanjen. Ska inte ni bli en egen organisation? Mm. Jag kan sitta som ledamot, men ni är ju askompetenta. Ni kan driva vidare det här. De bara, ja, det gör vi. Och så lever det vidare. No Limited lever vidare. YouSkate lever vidare. Jag sitter inte i de styrelserna. Så jag startar mycket saker. Det handlar inte om att jag ska göra det. Liksom. Mm. Utan det handlar om att jag vill så här, öppna upp för saker. Jag har mycket idéer, jag har mycket tankar. Som jag liksom, och det är inte bara mina. Det bästa med mig är att jag tar hjälp. Alltså det är jättefå som vågar ta hjälp
typ. Ja, och det är bland de viktigaste grejerna du kan göra. För du inser ju dina egna begränsningar, vilket jag tycker ändå framgår jävligt bra. När man liksom snackar med dig, du är inte den som bara tar över allt och bara, ah, det här kan jag. Du är väldigt ödmjuk kring liksom det du kan och var gränsen kring det går. Ida, det var helt fantastiskt att du ville komma förbi och prata och berätta.
Otroligt intressant. Och jag är fortfarande väldigt imponerad med hur mycket du har hunnit med. Du är ju inte 87, liksom.
Eller?
Inte ens 30.
Inte ens 30.
Nej. Njut av de här 10 dagarna du har kvar.
Precis, som ung. Ja. Det är otroligt härligt att ha dig här.
Det var jättetrevligt att vara här. Tack, samtal, vi behöver mer utrymme för samtal i det här stresssamhället. Podden, bra grej, bara, alltså, jag älskar det. Alltså när man blir intervjuad av tidning och sitter i tv, då ska man så här, leverera olika argument bara. Podden, ja, man så här,
ska leverera rubriker, Ida.
Känna dig fri en liten stund.
Ja, men bara prata vad jag vill och sånt som jag inte behöver vara proffs på. Bara så här tänker jag typ. Det är så
skitbra. Det är det vi gör varje gång.
Det är det vi gör varje gång.
Vi har ju en Fatta-podd som jag var programledare från början på. Men den kan vara ett tips.
Awesome, yes. Lyssna på Fattapodden. Ja.
Och så ses vi snart igen.
Du och jag ses, men vi hörs.
Vi hörs, ja men just det. Det är ju det jag säger det varje gång.
Vi hörs nästa vecka, torsdagar. Det vet alla om vi i det här laget. Ni får ha världens finaste fortsatta vecka och sommar.
Tack för oss.
Ja, hej då.
Hej då.
Puss och kram.
Hej, Klipp Oskar här. Vill du komma i kontakt med Escobar och Kamenish, a.k.a. Manuela och Sandra, så kan du skicka ett mejl till escobarkamenish@gmail.com eller så använder du hashtaggen Escobarkamenish. Och så finns det en Facebook-sida som ni vet som heter Escobar och Kamenish. Gå in och likea den så blir vi alla jätteglada. Vi hörs nästa vecka. Hej då!